Jag borde ha sett bättre, jag borde kunna ha lyssnat bättre. Men går det att titta bort eller går det att inte lyssna, så gör människor gärna det. I sak så kan det naturligtvis vara så att svensk journalistik har rapporterat undermåligt kring migrationsfrågor. I debatten så blir det lätt den enda förklaringen. Och så blundar man för att ha haft en väldigt framgångsrik politisk rörelse under den här tiden som har utnämnt media till en väldigt viktig del av sin politiska retorik. Och ta bort Kalle,
ja.
Alltså av alla oförsiktiga rörelser man kan göra i det här jobbet, så skulle jag aldrig, nej, det skulle inte falla mig in.
När Jan Helin tog klivet över från Aftonbladet till Sveriges Television var det på ett sätt väntat. Han stod då på toppen av sin karriär som publisher för Nordens största tidning. Samtidigt höjdes en del ögonbryn. Han som hade tagit så tydlig ställning bland annat mot Sverigedemokraterna. Hur skulle han klara rollen som programdirektör för det neutrala public service viktigaste företag? Jan Helin, välkommen till fredagsintervjun.
Tackar.
Ja, du basar ju för utbudet i det som väl fortfarande är någon slags lägereld för svenska folket, inte minst nu i juletid. Finns det något program du själv inte tänker missa nu under julhelgerna?
Jag tänker inte missa Fröken Fridman. Och jag tänker inte missa Ingmar Bergman-specialen. Och nu vet jag också att man har flyttat, så vi kan räkna den som julhelgen. Men Tom Ahlands film om Martina, den flickan som har Down syndrom, som man har följt under, ja, det är 40 eller 50 år tror jag, kommer den 8 januari. Den tänker jag absolut inte missa.
Inte jag heller, kan jag säga. I år dröjde ni ovanligt länge med att presentera vem som skulle bli årets julvärd, och när ni sen gjorde det så skulle det inte heller vara direkt sent. Det första jag tänkte var att ni blev tvungna att byta värd med kort varsel på grund av MeToo. Var det så?
Julvärd är ju omgärdat av en massa mystik och hur det utses, och här är det faktiskt så att jag vet inte. Därför det är inte jag som utser julvärd, det är min programdirektörskollega Lena Glaser. Så att jag var inte inblandad i de besluten, och jag gillar den här mystiken runt julvärd och hur det kommer till, så att jag har inte heller frågat allt för mycket. Kanske också eftersom jag är nära vän med Erik Hag och Lotta Lundgren, så blir det lite särskilt känsligt. Så jag har låtit den frågan skötas på så sätt som den ska skötas.
Men om det hade varit så som min här lite lätt konspiratoriska idé, då hade du väl ändå vetat det, eller?
Det är möjligt. Men jag har faktiskt inte ens pratat om det med Erik och Lotta, men gratulerat och vad kul att ni ska vara julvärden.
Okej. För många börjar ju inte julafton på riktigt förrän julvärden eller julvärdarna tänder ljuset och Kalle Anka börjar. Hur länge överlever den där traditionen, tror du? Och då tänker jag på Kalle Anka alltså.
Jag tror faktiskt länge. Därför att den har ju rimligen ingenting att göra längre med att någon är nyfiken på vad som ska visas, utan det har att göra med en tradition. Och jag tror att en del av broadcastmediers framtid ligger just i det här traditionsskapandet, i en vana, men också en känsla av att det här sker här och nu, en liksom aktualitetskänsla. Det har inte med Kalle att göra, men just själva julvärlden har med det att göra.
Det som talar emot det du tror, tänker jag då, är att jag är nog inte den enda förälder som har märkt att vår generation är oerhört mycket mer intresserad av de här uttjatade tecknade filmerna än vad nästa generation är. De bryr sig inte jättemycket. Du ska inte bli den programdirektör som tar steget då och hänvisar de här nostalgikerna till webben istället.
Och ta bort Kalle.
Ja.
Alltså av alla oförsiktiga rörelser man kan göra i det här jobbet, så skulle jag aldrig, nej, det skulle inte falla mig in. Och sen är det som sagt, just Kalle ligger inte heller inom mina genrer. Jag är ansvarig för nyheter, samhälle, dokumentär, sport, barn och ungdom och minoriteter. Och Kalle faller inte under någon av de kategorierna.
Okej, så du slipper beslutet oavsett. Nyligen kom en utredning om public service och hur public service ska finansieras framöver. Det mesta tyder nu på att det ska ske via en skatt. Hur känns det för en gammal kvällstidningsräv som alltid har tvingats anpassa sig efter publikens önskemål att faktiskt tvinga av människor pengar oavsett om de vill ta del av innehållet eller inte?
Så där, men nödvändigt skulle jag sammanfatta det. Licensavgiften är egentligen det optimala sättet att finansiera public service, därför att det uppstår en frivillighet i det, och en, sen kan man säga att det är en chimär, därför att alla människor hade i vart fall en tv-apparat när licensen giften fanns. Men det skapade framförallt ett oberoende gentemot staten, om man kunde hänvisa till det. Problemet är ju att den finansieringsformen har gått ur tiden. Den är obsolet. Därför att det är inte längre något sånt här som man säger om man vill verka i framkant och digital. Det är på det sättet att unga människor skaffar inte tv-apparater längre, men de tittar på tv. Och enligt min uppfattning har heller inte idén om public service försvagats av det här. Därför är en skatt, alltså det man föreslår nu tror jag, nödvändigt. Och då får man fokusera på istället, hur kan man skapa oberoendet? Och det ligger mycket sånt i diskussionerna nu. Hur kan man förstärka det genom längre sändningstillstånd? Genom att se till att det inte är aktiva politiker i förvaltningsstiftelsen styr och så vidare.
Men ser du risken ändå då? Jag tänker det, även om det då blir 8 års tillståndsperioder, när man börjar närma sig det där beslutet och ska granska de som faktiskt sitter på pengarna. Delvis finns ju det redan nu, men det kommer att förstärkas med den här konstruktionen. Finns det ändå en risk där?
Ja, det finns framförallt en risk tror jag i diskussionen runt public service, där argumentet ska verkligen våra skattepengar gå till det här. Tidigare har kunnat bemötas med, det är inte skattepengar, det är licenspengar, och sen har man kunnat förklara den skillnaden. Nu blir det ju skattepengar, så jag tror att vad vi riskerar är en mer upphettad politiserad debatt runt public service, även som rent tekniskt då så kommer inte, om det här funkar som förslaget ligger, så kommer det inte vara en del av statsbudgeten i den meningen att på utgiftssidan. Det kommer vara en del av skatteupptaget, men inte en del som politikerna diskuterar hur stor den ska vara på utgiftssidan, utan det ska vara i förhand bestämt om förslaget ligger. Men du vet, redan den där förklaringen tog 1 minut. och så jag tror att vad som blir den faktiska effekten blir nog en mer politiserad debatt runt vad public service ska vara.